Välkommen till en programserie som tar upp många av de vanligaste frågorna inom redaktionell kommunikation och content marketing. Vi som producerar programmen arbetar på just Revista och vi hoppas att du ska hitta många matnyttiga tips och få massor med inspiration från vår blogg och från vår podd. I det här avsnittet ska vi dyka ner lite djupare i en mycket aktuell juridisk fråga. Från och med maj 2018 så ersätts nämligen dagens PUL med den nya dataskyddsförordningen. Och hur kommer detta då att påverka svenska företag i hanteringen av persondata och inte minst i kommunikationen med sina kunder? Jag heter Dan Wallander och jag hälsar härmed välkommen till Johan Engdahl, advokat på Max Advokatbyrå Göteborg. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är det som kommer att ske och varför ersätts PUL egentligen?
Ja, som du nämnde då så kommer alltså personuppgiftslagen att ersättas av den nya dataskyddsförordningen den 25 maj 2018. Och anledningen till det är att man vill modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och anpassa de här reglerna till det nya digitala samhället. Man vill nu säkerställa, om man säger, en enhetlig och likvärdig skyddsnivå för personuppgifter inom EU. Så att personuppgifter kan flöda fritt mellan medlemsstaterna.
Innebär det att samtliga länder inom EU samma datum kommer alltså få samma förordning?
Ja, precis. Man anser då kunna uppfylla det här, eller de här målen, genom att förordningen är direkt tillämplig i medlemsländerna och att det då blir samma regler inom hela EU. Mm. Man kan tänka med det här direktivet som var innan satte det upp en del mål för medlemsländerna att uppnå. Mm. Och det kunde då ske på lite olika sätt. Antingen så tyckte man att man redan uppfyllde de målen och inte behövde stifta några lagar. Och i vissa fall då, som i Sveriges del, så tyckte man att man behövde stifta en lag kring detta då för att uppfylla de här målen. Mm. Men det blir ju också att lagstiftningen ser lite olika ut i de olika medlemsländerna. Och det här vill man nu då få bättre koll på genom att med den här förordningen. Att det blir lika i alla medlemsländer. Mm.
Det innebär alltså att förordningen ligger överst i hierarkin? Alltså i
ja, det kan man väl säga. Det här är ju ändå en förordning på EU-nivå. Så att ja, det, tidigare har man ju sagt egentligen PUL att viss registerlagstiftning och så vidare äger företräde framför PUL då. Men den delen försvinner så att säga. Utan det här är ju väldigt högt i rang. Mm.
Och vad innebär den nya dataskyddsförordningen?
Ja, den innebär ju fruktansvärt mycket saker skulle jag säga. Men det största är ju såklart att skyddet för den personliga integriteten stärks. Mm. Och det tar sig uttryck i bland annat kännbara sanktioner som många pratar om. Mm. De här höga böterna, de administrativa viterna och så vidare. Men det är också så att det ställs ju en rad krav på personuppgiftsansvarigas behandling av personuppgifter. Man ska bland annat då kunna visa att man följer de bestämmelser som finns i förordningen. Så att man behöver ha koll på den egna personuppgiftsbehandlingen kan man ju säga.
Mm. Om vi då är lite grundläggande, vad räknas egentligen som en personuppgift?
Ja, det är väldigt mycket som anses vara personuppgifter. Det är allt som direkt och indirekt, eller all information som indirekt eller direkt kan kopplas till en person som är livet. Mm. Förordningen har en ganska krånglig och jobbig definition av personuppgifter. Men det är just också för att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Ett exempel är ofullständiga bankkorts- eller kontokortsnummer som registreras i en butik när man gör ett köp till exempel. Butiken har ju kanske inte, eller kan inte med hjälp av de här numren identifiera en person. Men tillsammans med den information som kontokortsföretaget har så kan man identifiera en individ. Och då anses alltså att det ofullständiga kontokortsnumret hos butiken, det anses vara en personuppgift som butiken är då ansvarig för.
Mm. Vad gäller då för sådana personuppgifter som man har sparat sedan tidigare?
Ja, de har man ju säkert behandlat utifrån personuppgiftslagen då. Men från den 25 maj 2018 så är det förordningen som gäller, förordningens bestämmelser som gäller. Så att det man behöver göra är ju att säkerställa fram till dess att den behandlingen som pågår följer förordningen. Mm. Och det är så att har man baserat sin behandling på exempelvis samtycke, vilket många gör idag, då är det så att de samtyckena som man då baserar sin behandling, det samtycket måste uppfylla kraven i förordningen. Och kraven på samtycke enligt förordningen är strängare än vad det är i dagens personuppgiftslag. Så att det behöver man kolla på om man behandlar utifrån det. Men så att förordningen gäller från den 25 maj 2018 och det gäller tidigare behandling också då.
Okej. Vilka är det då som omfattas av de nya bestämmelserna?
Den omfattar alla personuppgiftsansvariga som inom EU och även de ansvariga utanför EU men som behandlar personuppgifter som har att göra med EU-medborgare.
Vilka krav kommer då att ställas på företag som hanterar någon form av personuppgifter?
Ja, man kan säga faktiskt så här att har man koll på personuppgiftslagen idag och man liksom har koll på de kraven som ställs där och även de grundläggande principerna så är det mer eller mindre samma utgångspunkt i alla fall då. Man säger att man bara ska behandla personuppgifter på ett lagligt och korrekt och öppet sätt. Man ska bara samla in uppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Att uppgifterna som man behandlar ska vara adekvata och relevanta och det ska inte vara för omfattande i förhållande till ändamål för vilket de behandlas. De här bitarna kommer liksom fortsätta att gälla. Sen är ju öppenhet något att ta fasta på kan man ju säga. Att vara öppen med den behandling som man gör. Mm. Om man då behandlar till exempel personuppgifter för profileringsändamål så behöver man vara tydlig och även inhämta samtycke för det. Informationsskyldigheten blir något strängare. Man behöver vara tydligare i den informationen eller man behöver i alla fall ge information på en större detaljnivå än tidigare när man behöver ange grunden för behandlingen och också den tid som man har tänkt att behandla personuppgifterna. Sen så, ett stort krav är ju faktiskt att man ska kunna visa på att man följer förordningen. Och i det följer ju också att man måste ha koll på den egna behandlingen och pränta ner den på, eller sätta den på pränt i någon form av policy eller någonting annat då.
Det finns ju också i många fall olika typer av tjänsteavtal. Man har alltså underleverantörer som hanterar en del av den informationen som du har fått så att säga.
Absolut.
De avtalen, ska de ses över?
Ja, och det du pratar om då är då alltså biträdesavtal eller förhållandet att en personuppgiftsansvarig, alltså den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen, lämnar i uppdrag till tredje man ett biträde att behandla vissa uppgifter för dennes räkning då. Och där behöver det idag finnas ett skriftligt avtal på plats och det behöver finnas på plats enligt förordningen också. Men förordningen ställer väl vissa ytterligare krav då på vad som ska finnas med i det här avtalet. Och det är också så att man ger biträdet visst självständigt ansvar. Okay. Vilket man kanske behöver ta höjd för i de här avtalen då. Så är det. Så att de behöver absolut uppdateras.
Okej. Okay. På företaget ska det också finnas en person som är ansvarig för uppgifterna.
Ja, idag så är det ju frivilligt att anmäla ett så kallat personuppgiftsombud då. Någon hos organisationen som är ansvarig för att se till att företaget eller organisationen uppfyller kraven i PUL. Och det brukar vi rekommendera att man anmäler till Datainspektionen. Och det är just för att undvika det här. Annars ska man anmäla alla behandlingar till Datainspektionen. Men om man anmält ett personuppgiftsombud så är det istället personuppgiftsombudets uppgift bland annat då att föra en förteckning över de behandlingar man gör. Idag är det frivilligt att anmäla ett personuppgiftsombud men det kommer för viss typ av verksamhet och även för myndigheter vara ett krav då att utse ett dataskyddsombud som det kallas i den nya förordningen då. Och det är också så att enligt den nya förordningen så ska det här dataskyddsombudet ha vissa särskilda kvalifikationer. Man ska ha koll på personuppgiftshanteringspraxis och lagar och regler och så vidare. Ha koll på det på ett annat sätt än vad kanske eller personuppgiftsombuden har idag.
Det är egentligen en ny tjänst.
Ja, det kan man säga. Verkligen. Och det är också, man vill ju få upp de här frågorna, är väl en tanke bakom. För man vill få upp de här frågorna på en högre nivå. För att man ska få ett högre fokus. Och få upp det i ledningsgrupper och annat. Så att det är en ny typ av tjänst egentligen. Artikel 29-gruppen, vilket är en sammanslutning av tillsynsmyndigheterna inom EU på det här området, har utfärdat en riktlinje kring just det här nya dataskyddsombudet, vilka krav som ställs och hur man ska tolka det och vilka verksamheter som träffas av kravet då. Men även de företag som inte omfattas av det här kravet kan självmant eller så frivilligt anmäla ett dataskyddsombud. Men det är då att det dataskyddsombudet har ju att förhålla sig till samma krav som de som har utsett enligt kraven i lagen då, eller i förordningen.
Om vi då är lite konkret, om vi tittar på två exempel på företag. Vi har exempel ett där vi har ett företag som producerar och säljer verktyg till både slutkund och återförsäljare. Säg att fördelningen är då 70% företag och 30% privatpersoner. Man har en enkel e-handelslösning där det sker en hel del affärer och två mindre butiker. Och sen har vi ett företag som, exempel två då, som jobbar med försäljning av konsulttjänster till företag. Det innebär att de har alltså 100% utav deras kunder är aktiebolag. Man har en säljkår som jobbar med ett CRM-system med ett kundstödssystem. Och man kommunicerar med att skicka digitala nyhetsbrev till befintliga och potentiella kunder några gånger om året. Så här har vi två stycken olika exempel. Om vi börjar med första exemplet då, vad bör man tänka på där?
Ja, du hade ju där alltså försäljning av verktyg till både slutkunder och återförsäljare, alltså privatpersoner och företag. Det man kan tänka där är att det inte finns egentligen något som undantar personuppgiftsbehandling business to business. Utan är det personuppgifter så omfattas det av förordningen och det finns liksom inget undantag att ja, men vi gör ju detta i affärsverksamhet. Ja, nej, men det är liksom inget giltigt skäl för att inte följa förordningen. Så att man behöver ha koll på den personuppgiftshanteringen som sker, och det gäller både för företagskunderna och för privatpersoner då.
Mm.
Och sen så tänkte jag på det, för du sa en enkel e-handelslösning, att de hade en webbutik och de riktade det till två olika typer av kategorier då, av kunder, företagskunder och privatpersoner. Mm. Och där kan man ju tänka att för privatpersoner, då behöver man ju ha villkor som i alla fall följer distansavtalslagen, e-handelslagen, konsumentköplagen till viss del och så vidare. Så att, det behöver man ha koll på. Samma regler behöver kanske inte tillämpas vad gäller företagskunder. Då. E-handelslagen behöver tillämpas, men inte distansavtalslagen. Då.
Mm. Mm.
I butiker och sådär. Ja, vi var ju faktiskt inne på exemplet med att man betalar med kort. Då.
Precis. Ja, precis. Mm.
Där, även om man inte tror det, att man samlar in uppgifter, så gör man ju faktiskt det. Och för de personuppgifterna så är man ansvarig som butik då.
Mm. 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 Och så tittar vi på exempel två. Det var företag som säljer konsulttjänster till andra företag.
Ja, nej, men där kan man väl också säga, det är ju samma där, business to business. Det är ju personuppgifter där också.
Mm.
Så att det är väl den villfarelsen ska man ta bort. Liksom. Mm. Utan det är ju faktiskt personuppgifter där också. Mm. Och det är viktigt att man identifierar vilka personuppgifter det faktiskt är som man behandlar.
Mm.
För att när man väl har gjort det så kan man också spesa ner ändamålen och sen också kunna ange den lagliga grunden för behandlingen då.
Mm.
Och sen CRM-system, det ställer ju kanske lite större krav på företagen i och med att man får berätta för sin personal eller kanske ha en ständig dialog om vad man får anteckna i de här fritextfälten som finns då. För just det. Man får ju inte, till exempel om man skulle skriva att någon är sjuk och man ska ringa upp liksom om en vecka eller så. Den här uppgiften om att någon är sjuk, ja, det är väl en känslig personuppgift egentligen som man bara får behandla under vissa förutsättningar. Så det behöver man verkligen fundera på.
Mm.
Och sen det du nämnde där med digitala nyhetsbrev, business to business. Ja, det är klart att det går och där behöver man ju inte alltid samtycke som man behöver kanske gentemot privatpersoner om man ska skicka marknadsföring via e-post då. Men det man behöver tänka på är att budskapet i de här utskickandena ska vara relevant för mottagaren eller dennes yrkesroll då.
Mm.
Och sen att de här e-postutskicken också innehåller en möjlighet för mottagarna att tacka nej till vidare eller fortsatta utskick då.
Mm. Det innebär ju egentligen att oavsett vilket exempel vi tittar på här så har man alltså flera olika beröringspunkter till personuppgifter.
Ja, verkligen.
Kan man anta att man som företag hanterar oerhört mycket mer persondata än vad man egentligen är medveten om?
Jag tror det. Många företag eller många kunder vi pratar med idag, eller man hör i alla fall mycket tankar att ja, men vi vill ju samla på så mycket som möjligt. Jaha, varför vill ni det då? Jo, nej, men det kan vara bra att ha de här uppgifterna till någonting.
Mm.
Så luddigt går det ju egentligen inte att ha idag heller såklart, eller tänka på det. Men det kommer absolut inte accepteras enligt förordningen. Verkligen inte, utan ska man behandla personuppgifter så ska man ju kunna veta varför. Mm. Och också vilken laglig grund man har för behandlingen. Så att man behöver verkligen göra sin läxa på detta området.
Mm. Vad är Datainspektionens förhållningssätt och kommentarer till den här förändringen som kommer att komma?
Ja, de har ju ett gediget arbete framför sig, för deras uppgift är ju på något sätt också att upplysa Sverige om detta och få med alla på tåget.
Mm.
Förutom då att utöva tillsyn över förordningen och även idag då personuppgiftslagen.
Mm.
Så att ja, men de har ett stort arbete framför sig, och om man varit inne och följt deras hemsida lite grann så ser man att det sker ganska mycket där löpande nu.
Mm.
Man uppdaterar sin information och länkar vidare till artikel 29-gruppen och deras vägledningar. Mm. Och Datainspektionen tar ju fram sina egna vägledningar också som ska hjälpa oss alla att kunna följa förordningen då. Men de har ett stort arbete framför sig.
Artikel 29-gruppen, är det någon hemlig sammansvärning av Illuminati?
Det kanske låter så. Nej, det är en sammanslutning egentligen av representanter från alla dataskyddsmyndigheter i EU.
Okej.
Och de ger då vägledning kring vissa olika frågor idag då, kring dataskyddsdirektivet, hur det ska tolkas och så vidare. Mm. Eller vissa frågor där, men nu också då hur man ska tolka vissa saker i förordningen. Mm. För det kan ju säga att förordningen på vissa delar är otydlig och inte helt liksom samstämmig i vissa delar, utan men det har man sagt då att det är på något sätt det är med mening såklart. Men nu hjälper i alla fall artikel 29-gruppen till att städa upp och ge lite vägledning kring hur man ska tolka olika saker då. Mm.
Och kontinuerlig uppdatering i utvecklingen finns alltså på Datainspektionens hemsida.
Absolut. Mm. Det är en bra grundinformation, verkligen. Mm.
Det pratas ju en del kring de hårda sanktionerna. Kommer de verkligen att dömas ut, tror du?
Ja, det kommer de säkerligen att göra. Och det är väl många som använder det här just idag som lite skrämselpropaganda. Och det kan väl vara bra för att man ska ändå få upp ögonen för de här frågorna. Mm. Sen tror jag inte att det är någon som kommer att dömas för de här, eller få de här höga böterna från dag ett, utan det kommer nog komma lite längre fram när man har blivit lite varm i kläderna. Och just nu så är det svårt att säga. Datainspektionen säger att de kommer nog fortsätta det arbetet på samma sätt som de gör idag med PUL, alltså titta på och komma med föreläggande och så vidare som man får följa innan de här böterna döms ut då. Men det pågår ett arbete inom artikel 29-gruppen för att titta på hur man ska döma ut sanktionsavgifter.
Ett annat begrepp som florerar i sammanhanget är det här privacy by design.
Ja.
Vad innebär det?
Jo, det handlar väl om att man vill att de system som man använder för behandling av personuppgifter, men IT-system framför allt, att de är uppbyggda utifrån förordningens bestämmelser. Så att de på något sätt ska hjälpa personuppgiftsansvariga i sitt arbete eller i sin personuppgiftsbehandling. Mm. Så att man inte samlar på sig för mycket uppgifter och så vidare. Mm. Så att det här är någonting att tänka på när man köper upp nya IT-system. Mm. Och titta lite grann på hur systemen faktiskt är uppbyggda utifrån förordningen då.
Ja, just det.
Jag kan också tipsa om att Datainspektionen har även en vägledning där kring när man ska köpa in då IT-tjänster, vissa saker man kan och IT-system, vissa saker man kan tänka på.
Mm. Nu är det ju drygt ett år kvar och det är, för vissa kan det ju kännas som en ocean av tid.
Ja.
Men det går ganska fort. Vad kan man göra för att börja förbereda sin verksamhet?
Ja, alltså ett år är inte speciellt lång tid när man pratar om detta. För att man ska få med alla på tåget och så vidare. Och man behöver börja med detta. Man kanske inte behöver få allting klart precis just nu, men man måste börja med det. Mm. Och det första steget som vi rekommenderar folk och även andra rekommenderar, det är ju att man sätter sig in i sin egen behandling. Att man gör en kartläggning över dels den pågående personuppgiftsbehandlingen inom företaget och organisationen. Och även den personuppgiftshantering som man ser framför sig att man vill göra då.
Mm.
Och det handlar om att egentligen gå igenom ens olika system och svara på en del frågor egentligen som vi rekommenderar att man gör. Den här kartläggningen handlar väl för att titta på vilka syften behandlar man personuppgifter. Vilken typ av personuppgifter det handlar om. Hur man samlar in dem och se också internt i den egna organisationen vem det är som faktiskt har tillgång till personuppgifterna, identifiera detta då. Också titta på vilken information om ens personuppgift som man lämnar till registrerade. Få lite koll på vad man lagrar personuppgifter. Också tänka kring vilken rättslig grund man har för personuppgiftsbehandlingen. Om man har några gallringsrutiner får man kanske spesa dem lite mer tydligare eller i alla fall lägga med i det här dokumentet, den här kartläggningen då. Kolla på vilka säkerhetssystem som finns och eventuella policies då. Så sammanfattningsvis kan man ju säga, alltså, kartläggning är ju prio ett för att få kontroll på sin personuppgiftshantering. Mm. Och sen handlar det om att gå igenom tekniska system och organisation. Vi pratade tidigare om det här med privacy by design. Man behöver titta lite på systemen, hur de ser ut. Mm. Och vilka brister som finns i dem rent säkerhetsmässigt och annat. Mm. Och det handlar också om att titta på den egna organisationen och se hur den är uppbyggd. Har alla till exempel tillgång till vissa system och så vidare? Det kanske man behöver se över, eftersom att som utgångspunkt ska det bara vara de som behöver att se uppgifter eller personuppgifter. Det är bara de som ska ha tillgång och så vidare då. Sen är det ju identifiering av brister som är den stora punkten efter man gjort sin kartläggning. Man identifierar bristerna utifrån förordningens krav. För då har man ganska bra klart för sig sen vad det är man måste göra. Och det kommer ju då i nästa steg, vilket blir att ta fram dokumentation och policies för att säkerställa att man faktiskt behandlar personuppgifter enligt med förordningen då. Och i och med de dokumenten så kan man också ge sig möjlighet att visa rakt upp och ner datainspektionen att man, hur man behandlar personuppgifter och visa att man följer förordningen då. Och det är också så att det finns ju vissa policies idag, men det man kan tänka på är att de här policyerna som man upprättar utifrån förordningen eller för att kunna visa att man följer förordningen, att det får inte bara vara pappersprodukter. Man ska ju kunna visa att man faktiskt arbetar på det här sättet också.
Ja, just det.
Så att det är viktigt att tänka på. Så att man kan ha en jättefin policy, men följer man inte den så spelar inte det någon större roll då. Och det handlar ju egentligen om nästa steg, slutliga steget nästan, som blir utbildning och få utbilda den egna personalen och få rutiner på plats egentligen. Som är det slutliga steget då. Och sen ska man vara compliant med förordningen är ju tanken då. Så att ja, det är ett stort arbete, men man kommer klara av det galant om man väl bara sätter sig ner och gör arbetet.
Och börjar i tid.
Precis.
Och med det så tackar jag Johan Engdahl, advokat på Max Advokatbyrå, för all information som vi har fått om den kommande dataskyddsförordningen. Tack så hjärtligt.
Tack så mycket.